Det är lätt att tro att meditation bara enkom skulle vara positivt, bra, eftersträvansvärt och att så här, meditera är i genomsnitt bra bara. Så här, meditation, bra. Men likt allting, precis som jag såg här, Mika redan, var kul att du hade skrivit här redan i chatten att som du sa, precis som med kost så är det ytterst individuellt vad som är välgörande. Det är någonting som att man kan ta nutrition, alltså kosttillskott. Om du inte har, ligger på gränsvärdet i underkant eller låt säga att du har optimala nivåer. Om du fortsätter att ta mer exempelvis D-vitamin så kan du pusha det över så att det får negativa effekter. I en optimal värld, vi är ju inte vana att göra den typen av tester annat än kanske någon gång per år, max om någon överhuvudtaget gör det. Men att ta reda på vad det är, alltså som är allt egentligen, så här, vad är symptomen, vad är problemet, och då får man en typ av diagnos och sen kanske förslag på åtgärd då, en medicin eller kosttillskott som man kan, du har lågt omega 3 låt säga, då är det bra att ta det. Annars kan det vara i pengar i sjön, för kosttillskott kostar pengar, och i värsta fall så kan det ha negativa effekter, precis som en medicin. Det är molekyler som kan vara bra eller dåliga för oss. Det faktum att det är ett kosttillskott, så det är inte det vi ska prata om utan meditation, men det faktum att det är ett kosttillskott betyder inte att det är nyttigt. Så är det inte nyttigt att ta järn bara utan anledning. Det är inte nyttigt att ta massa zink eller selen. Vad det nu är för någonting. Ja, så det är bara med nutrition, men man kan ta precis vad som helst. Mediciner likväl, att ta bara mediciner är inte nödvändigtvis bra. Samma sak då om vi till slut kommer in på ämnet för dagen, meditation. Så är det inte givet heller att meditation är någonting som är bra för alla. Meditation är inte till för att må bra. Det kan vara vissa typer av, ja men för vissa människor och vissa typer av problem som meditation eventuellt kan hjälpa. Anledningen till att jag pratar om det här överhuvudtaget är att jag såg en dokumentär idag som rekommenderades av min psykologvän Rebecca Malm. Hon arbetar med människor som håller på med andlighet och meditation. Och där, vad ska man säga, uppstår de här problemen. Hon upptäcker dem också när jag inte pratar med honom, men jag känner till det. Människor som håller på med andlighet, och jag känner till det, för jag känner en massa människor som mediterar och som upptäcker olika problem. Jag känner också mig själv, för jag själv har stött på en massa sådana här saker.
Never have any problems. That's just not the whole story.
Det är inte ett helt lätt ämne faktiskt. Inte ett helt lätt ämne att dyka ner i. Men grunden skulle jag säga att meditation, precis som yoga, 25% of meditators have had adverse or negative effects. 82% have felt fear, anxiety, panic, or paranoia.
Dr. Cornfield also reported that 47% of the students had dramatic mood swings one after the other in a phenomenon informally called dark night.
Upplysning, moksha, teosis, nirvana, fana, kanske satori, the peace that passes like understanding, vad man nu vill kalla det, vilken tradition, traditionsbegrepp man nu vill använda, handlar om att vakna upp till
meditation
livet,
comes from traditions where it wasn't necessarily about well-being, it was much more about the spiritual aim.
Till sanningen då som de pratar om enhet, om kärlek, om vakna upp ur The Matrix-simuleringen, vad man nu vill ha för ord, Maya. Det är det handlar om, både yoga och meditation. Så det är inte så här mediciner för att så här bli lugn. Tvärtom så kan det leda till det exakt motsatta. Så att de nämner i dokumentär här bland annat så här många meditationsappar som kommit. som är ju bra om man vill meditera. Frågan är bara varför. Min zenlärare på Stockholm Zen Center, Sante Poroma Roshi, kom ihåg att han berättade om sin zenlärare som brukade fråga alla som kom dit, så här, vad är anledningen till att du är här? Och om de sa, jag är här för uppvaknande, upplysning, då sa de, bra, du är på rätt ställe. Men sa de någonting annat, så var han ganska emot det ungefär. Sante Roshi, min zenlärare, tyckte inte det var så jättebra, för han tyckte också att det kunde nog skrämma bort många personer som bara var lite osäkra och ville prova på det där. Och potentiellt också behålla en del galningar. Så det kanske inte är bästa sättet, men det finns en sanning i det där. För att om man är där för att så här, bli lugn, bli avslappnad. Det här är, kan man ju tänka är nytt med den här dokumentären. Kunskapen om att meditation inte handlar om att bli lugn. Men för 20 år sedan redan så, om jag får klappa mig själv på ryggen, var jag väl medveten om det. Det fanns studier redan då som jag tittat på att avslappningsövningar är många gånger mycket bättre. Det kan finnas massvis med praktiker som är bra om ditt mål är att bli lugn och avslappnad. Köra någon acceptance commitment therapy eller olika typer av avslappningsövningar när man tränar på att slappna av i kroppen och sådär. Men att sitta och åka exempelvis på, som de pratar om här, att vi passar en retreat i 10 dagar. Så det är också en del som pluggar som gör det, så att de är redan stressade av att de pluggar på heltid. Och så tänker jag, om nu ska åka iväg på retreat, jag kommer ihåg när jag berättade det till folk på jobbet också när jag började åka på sånt i 20-årsåldern, så man var skönt att åka på retreat, och jag orkade oftast inte förklara det, men att åka på ett zen-retreat 7 dagars som jag åkte på, det är extremt intensivt. Man mediterar och fokuserar kanske 10 timmar per dag eller mer till och med om man gör mer själv, vilket jag gjorde. Man går upp vid 4:15, sover lite och det är ingenting som någon blir lugn av nödvändigtvis. Och till och med så bakgrundsljud, säger du? Det hör inte. Aha. Jag vet inte vad det är. Ni får ropa till om ni andra inte hör heller. Jag ser inget som är konstigt här i den. Okej. Okay. Okej, så nu verkar det funka ändå. Att vara på retreat, att åka på meditationsretreat är en superintensiv sak. Och det kommer upp för många väldigt jobbiga saker. Och man kan ju säga så här. För mig så var det att meditera, det handlar inte om att må bra. Och jag fick inte direkt några negativa effekter heller. Jag var ganska avstängd känslomässigt. Och jag kommer ihåg när jag skulle på mitt första zen-retreat och frågade också min zen-lärare så här. Jag hade bara precis träffat honom och jag var ny där, men jag ville direkt åka på en sånt, och då ville de kolla lite sådär, för att, vilket är väldigt bra att checka av, hur är den här personen? Och då sa han så här, är du psykologiskt stabil? Varpå jag svarade då, som jag minns i alla fall, ja, tråkigt stabil, för det var, och då sa han bra, för då det är bra att vara stabil helt enkelt när man gör något sånt. För att det kan, likt hur den här dokumentären tog upp, orsaka massa negativa effekter. Jag tänker gå igenom några av dem nu, jag skrev upp det. En sak kan vara att människor börjar, alltså det här är då som de sett i studier som de gjort, att människor börjar dra sig tillbaka, de drar sig undan, de blir mer asociala. Allting är ju inte dåligt, men det här är delvis vad människor själv har berättat att de upplevt det här dåligt. Och vad som är bra och vad som är dåligt kan man ju alltid så här fråga sig. Bor man ute på landet själv så gör det ingenting om man vill leva där. Det kan vara fullt funktionellt. Men människor kan bli mer känsliga också av meditationen. Och ibland så pratar vi om det så här, vibrera högre, vibrera högre. och blir mer känslig. Men då kan det bli jobbigare också. Det kan bli jobbigare att vara i relation till andra. Och så går folk och mediterar ännu mer då, för att det blir så jobbigt att vara med andra. Och så framförallt i vissa traditioner också. Där ses ju meditation och sadhana, som man säger, i vissa traditioner. Man kan aldrig göra för mycket nästan. Det är bara bra att bara göra mer och mer. Men om det är så att du blir känslig och får svårare att relatera till andra, måste dra tillbaka. Ja, det är igen, vad vill man själv göra? Men om det är så att man vill vara mer funktionell, om man inte ska känna sig så känslig kanske i världen och med andra, då kanske man inte ska meditera. Det kan vara en dålig medicin för det, för då får man ännu mer och då blir man ännu mer känslig, måste man dra, så det blir en, så att säga, ond spiral av meditation. Och det är en sån sak som jag tror många inte tänker på riktigt. Vad vet jag? Jag har inte pratat med så många om det. Några fler saker de nämnde som kan komma upp. Dissociation, hyperarousal, känslomässigt avstängd. Igen då stress runt andra. Meditation-induced nervous system dysregulation. Alltså det här att vi får vårt nervsystem då, som är ganska populärt om att prata om idag, blir oreglerat helt enkelt. Det blir sämre reglerat, och ur ett uppvaknande perspektiv så är det möjligt att, jag menar, den här processen som människor går igenom tenderar inbegripa den typen av saker, den typen av problem eller den typen av fenomen. Så när jag gick igenom det, eller när jag började uppleva den typen av saker, då tolkade jag, och det är också en sån sak, hur man tolkar de här upplevelserna och hur man förstår dem och hur man känner till dem och kan identifiera dem. Det finns en del studier på människor som har så andliga uppvaknanden, och om de inte har i sitt lilla huvud en karta eller en typ av förståelse för det som händer, så blir det svårare att integrera det senare. Det blir svårare att förstå det, och det kan bli mer obehagligt. Och det kan bli någonting som vi stöter bort och som blir en stress för oss. Medan för mig, när jag började uppleva liksom energier, om man säger kundalini i ryggen och sånt där, och små saker till en början, jag tyckte det var bra, för då tänker jag, nu händer något äntligen. Äntligen är det någonting som händer, för jag upplevde egentligen aldrig någonting. Alltså jag kunde tycka det var jobbigt på retreat så där, att jobbiga känslor som kommer upp, så det förvisso hade jag ju så här, efter två tre dagar så bara, det här är det värsta jag har gjort. Jag hatar stället, jag hatar maten, jag tycker inte om människorna, ingenting. Och sen kunde det vara så här, nästa dag, gud, jag bara älskar allting, det här är helt underbart. Så, men de här skiftningarna, många, alltså genomsnittsmänniskan, funkar det antagligen för de flesta får inte så här psykbryt, eller man ska säga, men jag har varit med om människor på retreats, inte just på Sängården där, men andra har varit på, när det har varit någon där som är faktiskt psykotisk. Jag har varit med på när människor fått panikångestattack under meditation, och igen, det är inte nödvändigtvis farligt, men i de här traditionerna så har de inte den här, ska man säga, psykologiska och psykoterapeutiska kompetensen nödvändigtvis. Jag minns en andlig lärare som var både meditationslärare och psykoterapeut, och han höll retreats, och vad han sa var att ungefär 90% av de frågorna som kom upp när han pratade med folk under retreatsen var egentligen psykologiska, psykoterapeutiska problem liksom, som de lyfte på olika sätt. Och inte saker som hade så mycket med meditationsövningen att göra. När jag har varit på retreats så är det ju, har inte möjligheten funnits att diskutera den typen av saker, och inte heller någonting jag riktigt velat, men det är någonting som är svårt för de traditionerna att fånga upp, för det är inte deras expertområde. Och är man sen mästare så är man ingen expert på trauma. Man vet inte vad ett oreglerat nervsystem är nödvändigtvis. Och nästan alla jobbiga fenomen ser man bara som jag kan inte tala för någon annan, men det är bara min bild att som någonting man ska ta sig igenom ungefär. Och för majoriteten människor så kan man ta sig igenom det också. Det funkar så där över tid. Men här pratar man då om negativa effekter. Och negativa effekter får man, kan man få precis allting, även psykoterapi. När man tittar på studier på psykoterapeutisk forskning så kan man se att ja, men åtminstone 10% ungefär får negativa effekter av psykoterapin. Det vill säga när man tittar på symptomlindring efter terapin så mår de sämre än innan. Och det kan, och den siffran är väldigt mycket högre skulle jag gissa inom meditation och andlighet, för där är inte ens fokus det. Där är fokus bara att meditera och komma vidare. Så för mig själv igen då, eftersom att jag kontextualiserade allting i termer av ett andligt uppvaknande mycket, även om det, ja inte allt ska jag inte säga, för det kom upp trauman. Men eftersom jag är även psykologiskt intresserad så parallellt med att jag höll på med andlighet och parallellt med att jag höll på, och vad är skillnaden, men parallellt med att jag höll på med meditation då säger vi, så inkorporerade jag olika typer av traumaterapi, gruppterapi, singelterapi, gjorde traumaövningar för att trygga mitt nervsystem. Mitt nervsystem var inte tillräckligt, för vi kommer djupare liksom. Vi kommer djupare in i oss själva, och ligger det saker där som de nämner i dokumentären också, kan det komma upp väldigt jobbiga saker, precis som, eller ännu mer då, kan jag terapi, det kan komma upp i, om vi får en sån här utbrändhet, så våra försvar försvinner. Och samma sak i meditation, när vi sitter och betraktar oss själva så kan det komma upp jättejobbiga saker. Och inom väldigt mycket andlighet så säger man bara, ja men det är bra att det kommer upp, men det är inte alltid bra. Igen, vad är bra, vad är dåligt, men det kan göra, om vi definierar dåligt i termer av att må sämre och bli mindre funktionell i samhället, i vardagen och i sin egen livsföring. Vissa blir så utslagna att de inte ens kan jobba eller ta sig upp ur sängen. Adyashanti, en andlig lärare, han blev sängliggande, alltså på sjukhus ett par gånger. Om man tar Ramana Maharshi som jag brukar prata om, han, när han gick igenom sitt andliga uppvaknande så kunde han inte ens ta hand om sig själv. Han satt och blev matad och fick byta blöja på honom och han sa ingenting på flera år. Det är någonting som de flesta, i alla fall i västvärlden, skulle se som, om en människa var på det sättet så skulle de tycka det här är inte bra. Men i de här andliga traditionerna så är nästan, det finns inte, där är ju det är det som är vägen. Vi ska meditera, vi ska gå igenom de här grejerna och sen så ska man få hjälp då att ta sig vidare, men det är en viktig aspekt då, så först bara så här, varför gör du det? Varför mediterar du? Vad är målet? Och då om jag återgår till att prata om mig själv igen, mitt mål var ju uppvaknande, upplysning. Så när de här sakerna uppstod och jag fick väldigt, efter ett x antal år så började komma många sådana här, vad man skulle kunna beskriva som negativa effekter. Jag började skaka exempelvis. Jag kunde skaka så mycket att under bara en 30 minuters sittning hemma att jag fick byta kläderna. För jag blev så svettig. Men jag tänkte som det som någonting bra. Jag såg det som dels lite traumaskakningar, dels kanske kundalini-resning, hoppade jag så på i alla fall. Men det kändes som att det var bra på något sätt. Men det är både och, för jag mådde sämre under en lång tid också. Parallellt då för att, eller på grund av att jag hade öppnat upp de här sakerna och kommit igång mer med, så är det ju med traumaterapi också. Om man börjar med terapi så är det inte nödvändigtvis så att man mår bättre. Framförallt inte om det är djupa trauman från barndomen. Det är många terapeuter som säger att det är flera års arbete och det kommer kanske vara, om man låter säga, minst ett år som du mår sämre. Även om du gör traumafokuserad KBT som det heter, traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och arbetar med exponering, så kommer du också må sämre. det är jobbigt att exponeras för de här sakerna. Men i den kontexten så är det åtminstone, och det, även där kan man må dåligt, men där är i alla fall fokus att man ska må bra. Och det går mot någonting att må bra, men när de sakerna uppstår som en bieffekt, eller man ska säga, av meditationen, av det andliga sökandet, då är det inte givet att de blir uppfångade, för dels finns inte kunskapen i den traditionen. I alla fall, det finns ju viss kunskap såklart, de kan prata om att de här grejerna, skakningar kommer, det kommer olika grejer sådär, men när ska man sluta med det till exempel? Det hör jag nästan aldrig om. Jag har nästan aldrig hört någon som säger så här: sluta meditera eller gör någonting annat. Men det kan vara precis det man bör göra. Framförallt om det inte ens är uppvaknande som man är ute efter, utan man är ute efter att bli lugnare. Och så får man istället ett mer oreglerat nervsystem. Ska se om jag skriver något mer. Ja, som de sa här också, eller som jag försökte vara inne på, meditation handlar inte om avslappning eller mental hälsa. Men det har blivit lite det. Det har kommit in i vården. Och det kan ju användas på det sättet. Det är bara en lite knepig grej, och det är så viktigt att vara medveten om att, för det, min bild i alla fall, jag kan inte tala för min bild, att många tänker att det här är bra. Det är bra med meditation, det är bra med mindfulness. Jon Kabat-Zinn har fört in det i vården och alla mår bra av att göra det. Men så är det inte. Jag kommer ihåg att prata med många människor som sagt att de bara får supermycket ångest när de sätter sig och mediterar. Och vad många inom traditionerna säger då, ja men sitt igenom det. Men varför ska man göra det? Är frågan. Marit säger här att det är en sak att söka sig inåt till yttersta sensen av oss själva, men att tro att det har en utökad effekt, så är det inte. Vi måste gå in i meditationen som starka. Mm. Ja, men precis. Så att det här som min sändlärare frågade mig, är du mentalt stabil? Och alla gör ju såklart sin egen resa och får välja hur man lever sitt liv. Åka till Peru exempelvis, göra ayahuasca, är också en risk. Det finns risker med det. Det kan komma upp massa jobbiga saker som man behöver ta hand om sen ungefär. Och för vissa kanske det är bättre att inte göra det helt enkelt. För de negativa effekterna överväger de positiva. Men även där finns det. Det finns många som säger att det finns inga sneda trippar. Det finns bara lärdomar ungefär. Det beror på hur man ser det. I så fall så finns det ju inget negativt överhuvudtaget någonsin. Får hela sin, att hela hans familj går bort. Också bara en lärdom. Men de flesta mår dåligt av det och vill inte ha det. Och många människor, träffat människor som också har tagit psykedelia i ungdomsåren. Framförallt i en kontext då som inte varit hälsosam, eller vad ska man säga, kontrollerad snarare. Det har inte varit ceremoniellt, det har inte varit psykedelisk assisterad psykoterapi, det har inte funnits någon där, utan så här, tagit det på fest eller något liknande. Och fått jättejobbiga upplevelser som har följt med dem över lång, lång tid efteråt. Och där finns det vissa som hävdar det. Nej, men det är bara bra ungefär. Det var det man behövde på något sätt. Det är inte min bild. Min bild är att psykedelia är inte för andra. Kosttillskott, alla kosttillskott är inte för alla. Och meditation är inte heller alltid för alla. Och går man till en given tradition också, så har de ju bara vissa typer av meditationer. De har de meditationerna som de erbjuder. 2, 3, vad de nu kan ha. Men om vi tittar på alla traditioner tillsammans, så ser vi att det finns massa olika typer av meditationer. Man kan göra meditation i grupp. Att man så här pratar om vad man upplever. Det kan vara en typ av meditation som kanske funkar bättre för andra. Det kanske blir mer hållet. Exempelvis, för det är också den saken, precis som psykedelia kan vara, om det inte är hållet med någon där, det finns ingen som kan fånga upp någonting, så på samma sätt tenderar meditation också vara det ensamt. Men om man har mer av en psykologisk skörhet, eller man märker att de här sakerna inte funkar riktigt för en, då kan man helt enkelt sluta och se om det finns något annat som passar bättre. Och är man i en viss tradition ändå, så kanske inte de har det. Och då är det viktigt att göra sin egen research, som man säger, och kolla runt. Därför jag gillar Jeffrey Martins forskning, en kille som håller på med, jag har tittat på många traditioner och sett att ja, men det finns ju alla de här olika meditationsmetoderna. Det finns mantran, det finns body scanning, det finns man gör saker i grupp, det finns koaner, det finns self-inquiry, det finns räkna andetagen, det finns noting, allt möjligt som kan funka olika bra för olika personer. Jag själv har tyckt det varit obehagligt att göra vissa så här kroppsbaserade meditationer. Och sen kan ju det vara också såklart att anledningen till att vi tycker det obehagligt kan vara att ha någonting med trauman att göra eller ha någonting med oss själva att göra som det kan vara bra. Och då kan vi ju såklart, om vi vill och känna för det, testa det. Och testa och prova. Så lägger Jeffrey Martin upp sina, eller så föreslår han att man ska helt enkelt testa. Prova 2 veckor och sen lite som man var inne på med kosttillskott, mät. Här är då göra självskattningar och se, mår jag bättre av det? Känns det bättre? Blir jag mer närvarande? Får jag de här positiva effekterna som jag tänkt att jag ska få? Eller inte? Och olika saker kan fungera vid olika tillfällen, för olika personer och allt det där. Det som Mika skrev tidigare, att det är väldigt individuellt och de här traditionerna kan ju anpassa viss individualitet lite grann. Men inte i närheten så mycket som du själv kan anpassa det när du får tillgång till alla de traditioner och meditationsmetoder som finns. Samt då att vetskapen om att det kan finnas andra, alltså komplementära praktiker då som inte är meditation, eller igen då, om du vill bli avslappnad bara, så kanske finns det avslappningsmetoder, så andningsövningar som hjälper en. Slappna av bara. Där det blir fokus. Fokus är ett reglerat nervsystem istället. Åka på Vipassana retreat eller Zen retreat, det finns inget fokus på ett reglerat nervsystem där. Fokus är att fokusera. Fokusera på praktiken enbart och bryta igenom till andra sidan och vakna upp. Sen såklart, om någon upplever massa jobbiga saker, så kom ihåg någon natt där, för i vissa traditioner så sitter de ibland uppe hela natten i sista dagen eller sådär. Så jag gjorde det, jag avslutade den sista dagen genom att meditera. Jag gick aldrig och la mig, jag satt och mediterade hela natten. Och då började jag se lianer i rummet, inte så jättetydligt. Och ljuden lät helt annorlunda och det blev konstigt bara. Inte jätteobehagligt för mig, men ändå inte särskilt bra. Jag skulle inte rekommendera det. Och då kommer någon sen lära sig till mig att ja, men det är nog bra om du går och lägger och sover lite grann. Ja, så det här är bara en sån här viktig sak. Det är en viktig dokumentär och bara viktig kunskap om att meditation är inte nödvändigtvis gott för alla personer alltid. Och det finns en, tror jag i alla fall, generellt en tro på att det är så. Meditation hjälper oss bli lugna, hjälper oss bli avslappnade, hjälper oss bli mer medvetet närvarande. Men det kan vara så, eller det är så, att för en viss procent, precis som när man äter aspirin eller någonting, så 1 på 100, 1 på 1000, 1 på 10 000 som får delvis negativa eller väldigt negativa. Det finns de som blir psykotiska på de här retreatsen. Det finns de som inte är på retreat men bara mediterar varje dag, som också mår sämre av det. Att göra en sak 1 timme exempelvis varje dag är rätt mycket. Om den saken gör att vi mår sämre, så är inte det nödvändigtvis bra. Igen, är fokuset att vakna upp, så kan det finnas anledning att fortsätta även fast det känns jobbigt. Det här är någonting vi måste själva känna in. Vi kan prata med andra lärare. Vi kan se, behöver jag psykoterapi också? För finns det också möjligheten, precis som med, ja men, som terapi fungerar, eller som om någon går psykedeliskt assisterad psykoterapi, att det kommer upp saker. Man kommer åt saker som man inte kan komma åt annars. Och med det får möjligheten att kunna bearbeta saker som man annars inte hade kunnat bearbeta och på så sätt läka saker som man annars inte hade kunnat läka och vidare då faktiskt må bättre av det. Så var det för mig också. Från att må hyfsat okej men vara väldigt avstängd till att gå igenom att få väldigt mycket starka upplevelser, uppvaknande upplevelser, energier, skakningar, de nämnde ansikts vad heter det, grimaseringar och sånt. Jag satt och grimaserade i timmar, så att bara hela kroppen bara var helt på helspänd och jag satt och grimaserade och bara höll ihop allting så över hela retreats. Men för mig så kändes det rätt hela tiden. För mig kändes det som att jag är på väg någonstans. Vilket jag var också. För när jag kom igenom allting till slut så gick jag igenom den här transformationen som de härliga traditionerna beskriver. Och på andra sidan av det så mådde jag super. Då mådde jag bättre än jag någonsin har mått. Och så har det varit sedan dess. Men det var ingen lätt väg helt enkelt. Och man kan göra många avstickare på den vägen. Och man kan bli så pass dysfunktionell att det är värt att avvakta med vissa saker. Kanske minska meditationen, minska andliga sökandet. Det är så många som jag har hört om som lever liv där de inte riktigt fungerar. Där de drar sig tillbaka. Inte supermånga men jag har hört om en del. Och bara gör mer meditation. Men jobbar ingenting på sitt intrapsykiska mående. Utan tror att, precis som många av de här traditionerna säger, för de har inte psykoterapi där, även om de har såklart buddhismen har en rätt utvecklad psykologi också. Men det är någonting som västvärlden verkligen har, den här djuppsykologin från Jung, psykoanalys, psykodynamiska teorier och sen vidare de med beteende, behaviorism, idag kognitiv beteendeterapi, acceptance commitment therapy och alla möjliga traumaterapi som finns. Som kan funka jättebra för människor som har, där sånt här kommer upp, som Rebecca Malm, min psykologkompis då, jobbar med. Och det finns otroligt få, vad heter det, psykologer i Sverige som både har det här andliga, mediterat massvis och gått igenom de här tillstånden, upplevelserna så som hon har gjort och samtidigt har en psykologisk, psykoterapeutisk kompetens att kunna hjälpa människor att navigera i det, att få ett mer reglerat nervsystem. Så när vi har det med oss så kan vi göra resan väldigt mycket bättre. Och det kan vara så, det är väldigt svårt att veta vad som är vad för en individ. Men att överhuvudtaget känna till att de här problemen uppstår, att känna till att det faktiskt kan vara saker man kan göra åt det, är i alla fall bättre än inget. Marit säger, allt i våra liv behöver vi gå in med övervägande och balans. De som har bristande medvetenhet påverkar de som är balanserade och överväger och får till effekt att utveckling hejdas. Mm. Ja, men visst, så är det också. Alltså, ja, det är en sån svår sak det här. För vissa så kan det ju vara att det här med att isolera sig är funktionellt för dem. Så att de går igenom, man går in, delvis så för mig själv också, om jag tittar på mig själv, att helt enkelt gå in verkligen i det här, verkligen fokusera på andlighet, verkligen fokusera på vakna upp och så. Och inte ha så mycket kontakter med andra. Jobba, ta hand om barn, ta hand om liksom de relationer som jag har. Men, och sen kanske, som den sista oxvaktarbilden i de här sens oxvaktarbilder som beskriver andligt uppvaknande, komma tillbaka till världen med öppna händer, med hjälpande händer, likt hur jag om jag ja, men lite så som jag tänker på mig själv nu har jag, jag kommer ihåg min sandlärare som sa också att det var inte förrän han hade vaknat upp som han började leva. Det var inte förrän han gick igenom den här transformationen som han började leva. Det betyder inte att människor som inte gjort det inte lever, men att det är en livgörande upplevelse kan vara det, där vi kommer in i världen på ett sätt som vi inte gjort tidigare och där vi kan skicka ut oss själva i världen genom ett nytt sätt att vara på, ett nytt sätt att leva, ett nytt perspektiv där vi inte är riktigt samma människa som innan, eftersom identifikationen då med det här narrativa jaget, de självreferende tankarna, egot, självet, det lilla självet har minskat, kanske upphört helt. Så vad som är funktionellt för en människa bestäms ju väldigt mycket av kontexten och vad personen själv tänker och tycker. Bor man ute i skogen igen kan man göra nästan vad man vill så länge man håller sig vid liv och sådär. Men om man lever ett vanligt liv med relationer, om man har arbete och sådana saker, så är det ju jättesvårt att bara släppa allting och inte bara svårt, utan det är inte särskilt bra heller. Jeffrey Martin vet jag, han den som jag nämnde förut, som har tittat mycket på människor som går igenom den här typen av transformationer, avråder ju verkligen från att gå in i de här tillstånden för mycket så att vi blir dysfunktionella eller får oreglerade nervsystem som gör att vi drar tillbaka oss. Utan för man kan göra den här resan på mer funktionella sätt. Dels genom att känna till de här sakerna, det som man har, om jag ska göra reklam för Rebecka Malm, min psykologkompis, den typen av stöd eller något annat typ av stöd, psykoterapin, vad man nu kan tänkas behöva. För när vi mår dåligt och det kommer upp saker, vi blir sköra, så visst, om det funkar, dras tillbaka, sagt det 100 gånger, så kör på det ju såklart. Alla gör som de vill. Men, ja, men för mig, om jag tar det igen, jag gjorde traumaövningar varje kväll i 2 års tid, varje dag, för att få ett mer reglerat nervsystem, göra trygghetsskapande övningar, göra se snälla ögon, prata med mitt inre barn, hålla om mig själv, gråta, sträcka upp händerna i skyn och bara försöka känna trygghet, be, visa mig vägen, gör mig vill av andran, hjälp mig att acceptera det jag inte kan förändra, hjälp mig, ja, alla de här sakerna som vi kan göra som kan potentiellt hjälpa oss att försöka hitta det. Tacksamhetsövningar är också en sådan sak som i genomsnitt höjer vår vårt psykologiska mående lite grann. Det har man sett i studier. Göra saker för andra gör det också. Men kommer upp jobbiga saker, vilket tyvärr är många av oss som har jobbiga saker som kommer upp. Det är många gånger ett skäl till att folk överhuvudtaget söker sig till andlighet, för de kanske gått till vanlig vård eller de bara mår dåligt helt enkelt, vet inte varför och får ingen hjälp, och så går de och så börjar meditera och så kommer det upp en massa jobbiga saker. Vad ska man göra då? Jo, ett sätt kan vara då att då försöka hitta någon typ av terapi för dem som hjälper den, så att man kombinerar det ändå. Marit säger vi halvlever nu. Jag vet inte om vi halvlever, men jag hoppas att vi alla lever. I slutändan är det ingen skillnad. Alla, finns inget uppvaknande. Allting är ju, det är, hela uppvaknandeprocessen är också en del av Maya, en del av illusionen, en del av, vad säger man? The Matrix, eller hur man ska uttrycka det. Vi kommer tillbaka till där vi var. Vi kommer tillbaka hem, som i Paulo Coelhos, alkemisten också. Vi upptäcker att vi varit här hela tiden, men bara trodde att det var på ett annat sätt. Och då kan det bli som du säger, vi halvlever lite grann. Precis som en dröm på natten. Vi går runt och tror att det är på riktigt. Vi tror att vi är karaktären i drömmen. Vi tror att karaktärerna vi möter är citattecken riktiga. Vi tror att sakerna vi ser är riktiga. Och så vaknar vi upp och så blir vi lucid, vi blir klara. Och så inser vi att det var inte riktigt så som jag trodde. Det är uppvaknande då. Ett sätt att beskriva det på. Okej. Jag ska se om jag hade någonting mer om det här. Ja, men sista här som jag hade skrivit var att även i optimala förhållanden uppstår problem. Men det är lätt att tro att det här är bara drabbar personer som har predisponering för att uppleva den här typen av problem. Eller att det bara händer i dåliga miljöer, så dåliga retreats eller med dåliga lärare eller något sånt där. Men vad de sett är att det här uppstår i optimala förhållanden. Exakt så som det ska vara. Människor som inte har några tidigare psykologiska problem, som inte kommer in med massa, alltså i genomsnitt, att de är i genomsnitt konstigare än någon annan, och där de gör bara det som de ska göra i den traditionen, de får de här problemen. Eller kan få det. Helt vanliga människor, helt vanlig meditation, där kan de här problemen uppstå. Det är en viss procent som får de problemen. Precis som om någon tar aspirin eller precis som någon tar någon annan medicin. Så är det alltid en viss procent som får det. Och exakt vad det beror på kan vara svårt att veta, om det är genetiska faktorer som man inte känner till. Men det är optimala förhållanden och ingenting man kan på förhand veta. Men vad vi kan veta eller känna till är att de kan uppstå. Och tyvärr så känner ju inte traditionerna till det här så jätteväl, även om de såklart ser att problem uppstår, men deras lösning på det här sällan kanske kommer mer och mer nu. Jag hör en del andra lärare som pratar om terapi, de går i det själva och rekommenderar även att studenterna eller de som är i traditionen gör det. Vissa tar in terapi i till och med i sangan för de ser det behovet. Och det kan verkligen hjälpa, precis som att ha en fysiskt fungerande kropp. Att träna exempelvis och så att vi har liksom en viss styrka. Det, för mig har det varit ovärderligt att bara tur att jag har det intresset för styrketräning och träna. Att jag tränat hela mitt liv. Så när jag gick igenom de här väldigt kraftiga processerna av alla de här energierna och sitta och skaka i under hela retreats. Så, för det är fruktansvärt jobbigt, och jag har hört om folk som får liknande grejer men där kroppen bryter ihop så de ändå blir sängliggande eller de får olika problem. Så där bör man ju avvakta med det, kanske backa, men att må fysiskt bra, och det är många traditioner såklart som pratar om det, äta rent och sunt och sådana saker, men även det psykologiska måendet spelar verkligen roll. När jobbiga saker kommer upp så gör vi oss själva verkligen en tjänst om vi också adresserar det, tar hand om det, är kärleksfulla med oss själva, ger oss själva det stödet och den tryggheten vi behöver. För det här att bli känslig, att bli det som händer för många när de går igenom andliga processer, är utmanande. Det är väldigt utmanande. Det är inte minst ett retreat som blir superpåfrestande. Det är så många som säger att de bara, ja men Adyashanti Jens som jag nämnde tidigare, han åkte hem från ett retreat för att det blev så outhärdligt för honom. Det var en kille jag pratade med på en av mina första Zen retreats också. Han tog bilen mitt i natten och bara åkte därifrån. Och sen vände och kom tillbaka. Men vi ser hur att försätta oss i den här extrema situationen, det gäller att vi är, så som min senlärare frågade mig, då är det psykologiskt stabil. Det kan vara svårt att veta på förhand, men bra att vara det i alla fall, och lite gradvis göra det försiktigt, prova utöka kanske meditationen lite grann hemma och se hur det känns. Och märker vi att vi får negativa effekter, ja, utvärdera det och fundera kanske på så här, är det här bra verkligen? Jag kanske ska prova en annan meditationsmetod. Kanske ska prata med någon om varför det blir så här. Kanske ska gå i terapi. Tyvärr så kostar ju alla sådana saker. Men det kan ju finnas gruppgrejer. Det finns ju så här motsvarande AA för massa olika typer av problem. Som är helt gratis att gå på också. Där man har sharings och bara sådana saker kan också vara läkande. Traumaövningar att göra hemma om man får det som hemmaträning som jag gjorde också gratis. Så finns väldigt mycket resurser. Det finns böcker, The Body Keeps the Score, en av de här stora böckerna. Waking the Tiger, alltså på traumasidan då. Och det finns massa böcker om acceptance commitment therapy, om olika typer av saker som man faktiskt kan göra själv för sig själv för att ändå bli triggare och så vidare. Så, okej. Det var det jag hade för idag. Jag ser inga fler frågor i chatten. Så jag säger tack så mycket och på återseende.